Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ljusets vandrare, kapitel 7. Rådslaget i himmelsalen pågick i 5 dagar. Efter ett tag kunde Pelk inte hålla reda på alla historier som berättades. Det förvånade honom att så många kände till brottstycken om mörkret och bekämpade det på sitt sätt, på sin front. Pelk kunde inte låta bli att beundra Liljans råd och deras samordningsförmåga. Det faktum att de hade samlat alla dessa olika grupper under ett enda tak och lyckats skapa en känsla av gemenskap var lite av ett mirakel. Frågan Pelk ställde sig själv var om mörkret överhuvudtaget hade gått att bekämpa utan det här rådslaget. Historierna från 2 sällskap fängslade honom särskilt. Den ena var från någonting som kallades Drunok-alliansen. Det visade sig att konung Akala Ghallan, den 3:e av Drunok, vid ett flertal tillfällen hade samlat sina allierade i sin huvudstad Arlon och haft överläggningar om världsläget. Akala Ghallan den 3:e var närvarande i himmelsalen. Och det slog Pelk att en av hans främsta informationskällor och samarbetspartner måste vara Dresindvärgarna i Kragränk Dresin under konung Lamark. Akala Ghallan undvek dock taktfullt att nämna dvärgarna. Om Sanarialverna brast någonstans i sin vishet och sin förmåga verkar det vara i deras stora mängd fiender. De hade ingen tolerans överhuvudtaget för vare sig dvärgar, tiraker eller Leram-alverna i Alarin, ett land som tydligen redan hade ansatts av ett Xino-inspirerat inbördeskrig. Vid det här laget var Alarin svårt sargat. Pelk saknade både Dresindvärgarna och tirakshamanerna. Det var olyckligt att motståndarna mot mörkret fortfarande till viss del var splittrade. Särskilt ofta gick hans tankar till klan Dresin. Han hade lovat Regrin att söka upp klanen och berätta det han visste. Men hur skulle det gå till? Det var långt till Dresindvärgarnas närmaste stad. Och det fanns varken tid eller möjlighet för Pelk att ta sig dit. Han hade halvt om halvt väntat sig att bli uppsökt av klan Dresins agenter när han var i Shadarians hopp. Men de hade inte kommit. Och inte heller Tzatzil verkade ha hört någonting från klanen. Drunok-alliansen var särskilt viktig eftersom den involverade ett flertal världsliga härskare inklusive ett antal jargiska adelsmän. Det gav rådslagets beslut politisk genomförandekraft. Den andra historien som fångade Pelks uppmärksamhet var den som Manuaris underliga sällskap berättade. De var mycket riktigt från Skugglandet och de representerade någonting som kallades för Månskenshovet. Pelk kunde inte bli riktigt klok på vad Skugglandet var för någonting och var det egentligen låg. Så vitt han kunde förstå var det en parallell värld som existerade sida vid sida med den värld han själv levde i. Det verkade dock inte vara samma plats som andeplanet som tirakshamanerna ofta hade talat om. Attacken mot allvetarnas sällskap under den underliga natten då de kom till Halea Terren hade tydligen skett på andeplanet enligt Tzatzil. Pelk förstod inte hur de då hade klarat sig eftersom de inte hade haft några shamaner med sig. Den frostblå kvinnan från Månskenshovet, Oisin, var inte deras ledare. Men hon var deras tolk och den som verkade mest kunnig vad gällde Pelks värld. Oisin berättade med märklig röst och konstig ordföljd att Skugglandet var förändrat. Drakarna, som tydligen var en mäktig närvaro även där, hade fjärmat sig från de båda hoven. Det andra hovet, benämnt Svarta hovet, hade störtats och sedan återuppstått. Älvornas konung hade gripit makten och Svarta hovet hade efter denna händelse ägnat sig åt aggressiv krigsföring och ansamlande av mäktiga arméer, det var någonting som inte hade skett i skugglandet på väldigt länge. Och i sin fascinerade pelk, hon var verkligen oändligt vacker. När hon talade var det mycket korta meningar med ovanliga ord. Det lät som om hon talade ashariska, men Pelk fick ändå känslan av att vara något främmande över det. Och det förbryllade honom. Alain Lunerian ställde en fråga till Månskenshovets representanter. Vad vet ni om denne älvornas konung? Elva kungen förvillar, sade Oisin. Elva kungen förlustar. Elva kungen förför. Ibland förmörkas. Torterar. Av dagar tar. Misär sprider. Elva kungen planerar. Skugglandet expanderar. Konformera världarna. Månskenshovet oroas. Eleja Sevane frågade. Bär denne elva konung något namn? Lukatha, svarade Oisin. Och ett sorl gick genom salen. Bumling nickade långsamt. Lynnig är älvornas konung. Starkt är den svarta lustens grepp över honom. Så har det alltid varit. Kyla släcker högmods hjärta, sa Amareta. Grenar brinner, fryser, skriker. Pelk kände igen Sairis dikt och mindes första gången han hade hört den i konung Kruns rådsal. Det kändes som 1000 år sedan nu. En sirifalier som kom från Kasserion ställde en fråga. Är det här samma elva konung som vi berättar sagor om för våra barn? Älvornas konung i Miteraskogen? Eleja Sivane svarade eftertänksamt. Var helst det finns vildmark är skugglandet alltid nära. För den som har otur och för den som har kunskap. Alian Lunerian tänkte efter och sa. Miteraskogen är en av de mest okända platserna i den kända världen. Få alver bor där. Miteraskogen är en ondskefull plats, sa en sirifalier från huset Pornas. Många expeditioner från Kasserion har gått förlorade i skogen. Ju längre in i Mithera man färdas, desto kallare blir det. Pelk hade sett skogen. Han kom ihåg hur han hade blickat ut ur den mörka oändliga skogen från Vixarshivas berg i norr.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Skogen hade skrämt honom där och då. Och nu vill han verkligen aldrig sätta foten i den. Så det är där mörkerherren Lukatha manifesterar sig, sa Eleja Sivane, älvornas konung. Månskenshovet bad om Sanarialvernas hjälp att hantera den vansinniga älvakonungen. Men Liljans råd hade inga svar att ge omedelbart. Ärendet blev bordlagt och andra ärenden avhandlades dagen ända. Det visade sig att ytterligare 2 platser där mörkerherrar skulle manifesteras var kända, förutom Lukatha i Miteraskogen. En gammal kvinna från ökenlandet Momolan berättade att hon trodde att strofen om den lystna Asra som piskade sina vänner handlade om ingen mindre än den demoniska guden Asradeus själv. Den kult som tillbad Asradeus var en av de märkligare i den kända världen. De troendes liv var ett enda långt lidande där de plågade både sig själva och andra. Kultens högborg var en halvö nordöst om staden Jakunta. Momolanerna hade vid ett flertal tillfällen försökt utrota kulten, men då funnit en plats som bara kallades helveteshålet. Det fanns någonting fruktansvärt i det hålet. De som inte var Astradeus trogna och som hade kommit i närheten av helveteshålet, de hade inte återvänt med livet i behåll. Kultens största högtid var en dag i början av sommaren då de varje år besteg ett högt berg för att invänta sin guds ankomst. Momolanerna brukade angripa kultens medlemmar varje år vid just detta datum eftersom de då lämnade helvetesålets skydd. Om Asradeus var en mörkerherre var det då inte troligt att han skulle anlända just den sommardagen på just den platsen. Den andra historien kom också västerifrån. Ett sällskap av äventyrare som kallades för Lyktans vasaller berättade att de sedan många år tillbaka hade studerat legender och berättelser om det märkliga Piralberget i Tarkas. Tarkas utgjorde gränsen mellan länderna i väst och länderna i öst. De två mäktiga imperierna Mohad och det jargiska kejsardömets många krig hade ödelagt hela landet. Tarkas var en gammal krigszon och en ödemark. Piralberget reste sig mäktigt vid Tarkaslättens norra gräns. Pell kom väl ihåg att han hade sett ner på berget under flygturen till Belu. Enligt Lyktans vasaller skulle den sista mörkerherren manifesteras på Piralberget. Och det var först då mörkret skulle bryta ut på allvar. Detta måste hindras, hade många upprörda stämmor utbrustit i enighet. Det stod nu fullständigt klart för de närvarande att stormens vandrare var Xinus inkarnat och att han var den som väckte de andra mörkerherrarna. Någon la fram en teori om att man nu kände till var den sista mörkerherren skulle manifesteras och att man nu även visste när detta skulle ske. Om hypotesen om 200 dagar stämde skulle Piralberget vara den viktigaste platsen i världen på den dag som den jargiska tidräkningen kallade den 15 september. Det var under höstmånaden i Asharien. Det var lite över 5 månader kvar till den dagen. Till månskenshovets besvikelse beslutades det att om någon samlad väpnad aktion skulle ske för att hindra och eventuellt döda stormens vandrare skulle den ske i Tarkas vid Piralberget. Månskenshovets representanter försökte förmå församlingen att överväga att väpnat ingripande imitera skogen. Men de var i hopplös minoritet och ingen var särskilt intresserad. Den gamla kvinnan från Momolan argumenterade för att Asradeus kult skulle attackeras under sommaren. Men de församlade ansåg att Momolan låg för långt bort och att Momolans matriark, den östfientliga ekbeten Soana, inte skulle låta dem föra in några truppstyrkor i ökenlandet. Den enda gång allvetandes brödraskap talade inför församlingen igen var när Pelk återigen fick redogöra för det han hade upplevt i Belu. Pelk redogjorde, efter några enstaka hånskratt och elaka tillmälen, återigen för precis vad som hade skett i den avlägsna guldgrävarstaden. Han kunde inte längre förmå sig att inte tala om klan Dresin, Regrin, och den viktiga roll konung Krun av Kolon Renkor Dresin hade spelat. Han kunde tydligt se att Sanarialverna inte uppskattade det, men han ansåg ändå att det här var information som alla i salen behövde. Det var inte roligt att tala inför rådförsamlingen efter det som hade skett under första dagen. Men Pelk var ingen pojke längre. Han stålsatte sig. När han väl fick sätta sig igen skakade han som ett asplöv. Och den natten grät han sig till sömns utan att riktigt veta varför. Manuari satt vid hans sida och sjöng för honom tills han somnade. Cecil Yorks fick aldrig ordet igen vid bordet under resten av rådslaget. Men många var de som sökte upp Cecil och talade med honom under rådsuppehåll och kvällar. Vid ett tillfälle kallades Cecil till Liljans råd mitt natten. Vid ett annat tillfälle satt han vaken en hel natt och överlade med den märkliga haukstaren från skugglandet. Pelk erbjöd sig att följa med vid båda tillfällena, trots att han var utmattad av att sitta dagen ända och höra på överläggningarna. Cecil hade avböjt vänligt men bestämt. Om Pelk beundrade Sanarialvernas effektivitet och samordningsförmåga så kom han även att beundra den trupp Sanarialver som bar Jelani-rustningar av rökfärgat glas. De var över 200 stycken och under namnet Liljans garde utgjorde de en elitstyrka bland elitstyrkor. Tillsammans med den ansenliga mängd beväpnade tismalver som hade mönstrats runt Halea-terren höll de skoningslöst ordning i de stora tältlägren där delegaterna bodde samt även i själva staden. De hade fullt upp. Inte mindre än 18 lönnmordsförsök inträffade under rådsdagarna. 8 av dem lyckades. Och 8 viktiga män och kvinnor som hade kunnat bekämpa mörkret togs därmed av daga. Ytterligare 5 spioner greps. Dessa ärenden drogs inte ens upp på själva rådslaget. Men Liljans råd avhandlade dem med de delegater som var berörda innan de utdelade hänsynslöst långa fängelsestraff. och sen gömde undan förbrytarna på någon plats i Hallea Terren som Pelk inte kände till. Pelk befarade att någon av spionerna säkert var skickad av klan Dresin. Eller så var det kanske inte alls. Möjligtvis var det så att klan Dresins spioner var skickligare och inte blev upptäckta. Ett av mordförsöken hade riktats mot Engart Silverstöd. Engart och Gråkåpa hade varit ensamma i ett mindre tält när de hade blivit anfallna. Engart hade inte avslöjat några detaljer om händelsen, bara sagt åt dem alla att vara på sin vakt mot liknande försök. Det enda Pelk fick reda på var att just den lönnmördaren inte hade något liv kvar att tillbringa i Sanarialvernas fängelser. Överlag hade Engart blivit väldigt tystlåten under rådslaget. På nätterna drack han sig otrött på Alvetabrygden och konfererade ofta och länge med många delegater eller med de andra äldre bland alvetarna. Till Pelk sa han inte många ord. Det var som om Engart hade tagit betraktarens roll efter ett Tzatzils stora misslyckande. På något vis verkade det som att Engart väntade på någonting. Pelk kunde inte ens gissa vad det kunde vara. Han hade förväntat sig att Engart skulle vara en viktig del av de många debatterna. Men antikassisten satt bara tillbakalutad, vaken och fullt uppmärksam, men alltid tyst och betraktande. Nytt stycke. Hur går det med flickorna då, Pelk? Undrade Manuari medan han smaskade på ett köttben. Pelk satt med Alven, de båda barbarerna, Sebul och Tarden till den stora paviljongen åt kvällsvard. Paviljongens sida var öppen och en ljum kvällspris smekte dem där de satt. De äldre alvetarna höll rådslag någon annanstans. Pelk hade redan ätit klart och tagit fram sin flöjt. Det tog emot att börja spela här, mitt i alvernas underbara och vackra rike. Tänk om de hörde honom och hånskrattade åt honom. Han var ganska säker på att hans musik aldrig skulle kunna mäta sig med deras. Manaris kommentar om flickorna slog ner som en blixt från klar himmel. Pelk var inte redo att tala om flickor, inte på långa vägar. Va? Undrade Pelk för att vinna tid. Ja, du är ju stor nu och könsmogen. Berätta lite om dina erövringar medan vi äter. Torbak såg ut att minnas någonting. Följde Pelk Torbaks råd? Pelk såg förskräckt ut. Manari skrattade och kom ihåg rådet. Pelk skulle visa musklerna. Gå fram och säga att han ville para sig med flickan. Eller hur? Torbak såg förnärmad ut men gav Takila en kärleksfull blick. Har alltid fungerat för Torbak? Nästan i alla fall. Takila armbågade honom kärleksfullt i ansiktet men hon sa ingenting. Jag tror att Pelk är klokare än så, sa Manari. Nå, Pelk? Alltså jag tänker inte sitta här och underhålla er mitt kärleksliv, sa Pelk. Sebul höll upp en värjande hand. Pelk har inte haft det så lätt, vi kan tala om någonting annat. Manari söp i sig ett stop med vin och såg tankfullt på Pelk. Sen sa han, gott vin, tillverkad av Kria förstås. Pelk försökte desperat byta ämne från flickor. Är det sant att alver blir inåtvända? Att de ger upp och tynar bort när de blir gamla? Visst, svarade Manari. Men jag tänker aldrig bli det. Det kommer inte hända mig. Det är för roligt att leva. Var en till sån där flicka som hon i Hadalon? En till lönnmördare som såg ut som en pojke? Är det din typ? Är inte en ganska särigen typ? Sila var inte, började Pelk men tystnade tvärt. Manari tittade på honom. Får jag komma med en synpunkt, Pelk? Pelk nickade motvilligt. Manari antog sin visaste min. Du borde hitta någon som du. En allvetare. En lärd person som du kunde ha djupa samtal med. Par som talar tillsammans, stannar tillsammans, som jag brukar säga. Finns det verkligen ingen liten allvetarflicka till dig, Pelk? Pelk fick en flyktig tanke på en flicka som stod i Kamards ruiner. Hon berättade för honom att hon skulle resa iväg. Och där var hon, i Pelks tankar. Tills Torbak slog näven i bordet. Torbaks råd var bättre. Vem är du, Alv, att ge råd om kärleken? Frågade Sebul. Du får ursäkta mig, men du verkar mest märklig och full för det mesta. Manuari ställde undan vinstopet som han precis hade tömt för tredje gången på kort tid och reste sig upp. Jag? Vem är jag som kan ge råd om kärleken? Jo, det ska jag berätta. Jag är den som har upplevt den sanna kärleken. Jag är den som har gett sitt hjärta helt till någon. Jag är den som har älskat och förlorat. Och den som aldrig kommer att älska igen. Den är jag. Alla såg förvånade på Manuari. Men de avbröts av 10 sanarialver i Jelani-rustningar. Som marscherade fram till paviljongen. Manuari av Kiria. sa befälhavaren ur gruppen. Du är inte önskvärd här. Manuari blev mäkta förskräckt. Sebul och Tarden lyckades nätt och jämnt avstyra den väldige Torbak från att låta brännöga smaka yxa. Barbaren hade lyckats med konststycket att hitta en alvisk vapenhandlare. Och där hade han fått tag på en väldig storyxa. Takila hade beväpnat sig med stridssvärd. Pelk hade hört henne klaga över att svärdet inte var någon eirenklyvare, men att det ändå fick duga. Befälhavaren fortsatte med en lång anklagande harang. Manuari, och någon som Pelk inte förstod vem det var, hade redan förvisats från Sunariskogen en gång. Och även om det nu rådde särskilda omständigheter, skulle han aldrig mer tillåta sätta sin fot under Sanaris träkronor. Och om så skedde på nytt, skulle han låsas in för all tid och evighet. Gardistalven stirrade allvarligt på Manuari. Du kom olovligen tillbaka hit för 23 år sedan och nu är du här igen. Förstår du överhuvudtaget vad en förvisning innebär? Torbak vrålade förlämpningar över alverna. Och nu krävdes även Takilas hjälp för att hålla honom tillbaka. Pelk reste sig förnärmat. Jag känner denna alv. Han är min vän. Han är godheten själv. Om Liljans råd vill straffa honom så hårt, vilka brott har han då begått? Manuari gjorde desperata tecken till Pelk att han skulle hejda sig, men det var redan för sent. Gardistalvernas ledare besvarade frågan. Ingen av sångarens ett ska någonsin stjäla något från någon annan. Egendom är ens egen, oavsett ens ursprung eller förflutna, och skall så förbli alltid. Manuari har brutit mot den heliga lagen om egendom. Manuari suckade. Gardisten fortsatte. En härskare är högst inom sitt område. Hennes ord är rättvisan och domsrätten. Hennes ord är lagen. Hon ska bli åtlydd av alla sina undersåtar och respektera sina överordnade. Manuari har brutit den heliga lagen om ordning. Pelk såg frågande på Manuari, men gardisten fortsatte. Ingen av sångarens ett ska någonsin dra blod från någon annan av sitt folk. Ingen av sångarens ett ska bringa tårar i en annans ögon. Ingen av sångarens ett får någonsin sändas till döden av de sina. Manuari har brutit den heliga lagen om livet. Nu såg Pelk ännu mer frågan på Manuari. Kirialven såg förfärd ut och hans vanliga lekfullhet var helt bortblåst. Gardisten såg fientligt på Manuari. Utöver dessa brott mot 3 av 5 heliga lagar har Manuari farit med osanning, uppviglat samt uppmuntrat och ägnat sig åt missbruk av diverse substanser. Dessutom har Manuari hängett sig åt den förkastliga samoriska läran och förespråkat en hednisk uppfattning om tiden som Liljans råd inte tillåter i Hallea Terren. Pelk kunde bara säga, oj. Det hela slutade med att Manuari gick med på att omedelbart avlägsna sig när Månskenshovets representanters ärende i Hallea Terren var avslutat, och dessutom lovade han att aldrig någonsin komma tillbaka till vad han kallade för ett så trist ställe. Incidenten väckte minnen hos Manuari som gjorde honom dyster och inåtvänd. Resten av kvällen försökte han sitta ensam med en vinflaska i utkanten av den förbjudna dungen. Pelk försökte tala med honom, men Manuari bad om att få vara ensam en stund. De andra satt inne i tältet och hade avslutat sin måltid när Torbak gick ut. Pelk slogs av en tanke att han inte bara tänkte tömma blåsan utan även kanske försökte tala med Manuari. Han reste sig upp och följde efter. Kragbarbaren hade mycket riktigt styrt stegen direkt mot alven, men när Pelk kom ut vände han sig om och såg frågande på honom. Pelk viftade avvärjande och gjorde tecken mot skogen. Lätta på trycket, mumlade han och gick mot skogsbrynet, men såg till att hålla sig inom hörhåll. När han stod där och fumlade med sina byxor lade han märke till att han nästan hade brutit mot Sanarialvernas order. Han var bara en aln eller två från den förbjudna dungen. Vårsolen hade gått ner. Det var mörkt. Inne i skogen kunde han bara ana konturer och skuggor under de täta trädkronorna. För ett ögonblick förlorade han sig i synen av de mäktiga grenarna som nästan omärkligt rörde sig, fast det var helt vindstilla. Fantasin gjorde stubbarna till levande väsen som viskade till honom. Han fick en känsla av att allt skulle bli bra om han bara tog några kliv till, in i skogen, in i i det inbjudande grönsvarta töcknet. Där inne fanns alla svar. Där inne skulle all hans ångest försvinna. Han tog några kliv bakåt och rättade till byxorna. Med en enorm ansträngning sänkte han blicken mot marken. Och med ens var förtrollningen bruten. Det var bara en vanlig skog där framför honom. Den var säkert inte farlig. Har det verkligen gått 8 år, sa Manuaris röst någonstans långt borta. 8 år, sa Torbak. Vi måste ha missat massor, sa Manuari. Jag undrar om de ens kommer ihåg mig på Runda Tunnan. Pelk insåg att han nog borde berätta för Manuari att Runda Tunnan inte fanns mer. Den hade förintats i jordbävningen. I samma ögonblick såg han upp, rakt in i skogen. Och där kunde han klart och tydligt se 2 gulgröna ögon som glödde i mörkret. Och de såg rakt på honom. Han tittade direkt ner igen och försökte stå så stilla han bara kunde. Men roligt hade vi, sa Manuari. Manuari tokig, sa Torbak. Skugglandet hemställe. Du har fel attityd, sa Manuari. Vi fick god mat och vi fick god dryck. Vi träffade massor av spännande personligheter. Vad var det egentligen som var så hemskt? Allt vatten, sa Torbak. Landet flöt på sjön under marken. Torbak kunde ju drunkna när som helst. Vad pratar du om, sa Manuari. Det enda vatten jag såg var några förtjusande dammar som den vi fann Oisin vid. Och rösterna, sa Torbak. Torbak vill aldrig höra rösterna igen. Men ens hörde Pelk viskningarna igen. De kom från skogen. Men var så tysta att han inte riktigt visste om han inbillade sig eller inte. Ingen älskar dig. Alla hatar dig. Du är inte den utvalde. Pelk! Manuaris röst räddade honom. Han såg tacksamt bort mot alven. Vad står du där borta för? Kom hit. Om jag ännu inte får vara i fred från er så kan jag lika gärna vara med er. Här, ta lite vin. Pelk gick dit så fort han kunde, men han avböjde bestämt vinet. Hej, jag heter Dan Hörning och jag har skrivit den här boken. Nu tänkte jag förklara lite kort vad som hände. Det gick alltså 19 månader utan ett avsnitt av den här podden. Men förklaringen är bara 3 ord lång. Min mamma dog. Men nu är podden igång igen och jag har för avsikt att hålla den här takten som jag en gång höll, att köra varannan vecka fram till att vi är klara med Ljusets vandrare. Sen blir en liten paus och sen kommer del 3 i trilogin. Jag har fortfarande böcker om någon är intresserad, just den här finns inte som bok. Men jag letar efter förlag till den. Jag har dock Svärdspel Hadalon, Stormens vandrare och Nemea, en bok ni inte har hört än. Men det beror på att den inte är en del av mörkret, utan det är en roman som utspelar sig i min egen fantasyvärld och inte i Neo Games eonvärld mundana som den här gör. Det finns flera böcker som utspelar sig i den här världen och de spelar också roll för den här historien. Men jag kommer inte läsa in dem. Men jag kommer att summera när det behövs för det. Har ni läst Andreas Romans böcker så kommer ni märka att vissa karaktärer kommer tillbaka i mina böcker. Följ mig på X och på Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Där kan även följa alla mina andra poddar. Jag har just startat en podd om historia på svenska. Det är någonting jag vill att göra länge och nu finns den. Den heter Nu blir det historia! Utropstecken. Den gör jag tillsammans med Cornelia Boberg. Och hon sköter ett Instagramkonto också som bara kommunicerar i memes. Så följ Nu blir det historia på Instagram. Jättetack för att du lyssnat på min bok.